Herre, pappa Gud, tack för att vi får komma hit den här farsdagen och få fira gudstjänst tillsammans, Herre. Jag prisar dig för att du är här, det har du sagt i ditt ord, Herre. Och jag tackar dig för att vi får vända oss till dig, Herre. Att vi får sträcka oss till dig där vi sitter, där vi står, Herre, vad vi än gör eller om vi lyssnar på detta medan vi är ute och går. Vilket som så är du där, Herre. Tack Jesus för att du är här med din ande och för att du vill tala till oss. Tack för att du är närvarande, Herre, i den här världen, Fader. Jag prisar dig för det i ditt namn. Amen. Guds närvaro i världen. Ja, hur ser vår värld ut? När vi läser i tidningen eller slår på tvn så är det ju ett väldigt tjockt och ganska dystert nyhetsflöde just nu. Jag vet inte om ni håller med mig om det. Och vi kan ställa oss frågan, Herre, var är du? Är du ens med? Hänger du med på vad det är som händer? Det blir det här gamla teologiska dilemmat som kallas teodicéproblemet. Det kan lätt drabba ens tankevärld. Hur kan det finnas en god Gud när världen ser ut som den gör? Hans frånvaro kan synas uppenbar. Det är ett dilemma som människan har funderat på i årtusenden. Och trots att den här fallna världen kan synas förtappad, bortglömd, så hålls den ihop av Gud. Gud, han är verksam överallt. Inte en sparv faller till marken utan att Gud vet om det. I Jesaja 40:12 så står det så här: vem har mätt vattnen i sin kupande hand och mätt upp himlens vidd mellan sina fingrar? Vem har samlat jordens stoft i ett mått och vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Min första punkt i den här predikan är nämligen Guds närvaro i skapelsen. I Psaltaren 19 står det så här: himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Och i Romarbrevet 1, verserna 19-20. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Gud, han visar sig i sin skapelse. Och jag tror att alla någon gång har varit med om en sån där himlastormande Guds eller naturupplevelse som nästan känns som att man fått uppleva en gudstjänst. Det kan vara de fantastiska färgprakterna som vi nu har haft i hösten som nu har fallit i marken. Det kan vara de här, ni vet, de här ljusgröna liksom katedraltaken som man känner att man går under i bokskogen en sån där tidig vårdag. Det kan vara utsikten från toppen av ett fjäll när man ser ut över bergen och det känns en frisk luft man andas. Det kan vara det lilla, perfekta, nyfödda barnet i famnen på sin mamma. Eller solnedgången på det spegelblanka havet. Eller varför inte det här överdådiga mönstret som finns inuti en passionsblomma när den slår ut och bara är utslagen i en dag. Allt det här vittnar om en mäktig skapare, om hans storhet och otroliga fantasi, om hans närvaro. För ofta är naturen en plats som människor söker sig till när man söker Gud och vill vara nära honom. Paulus uttrycker att Gud, han är så tydlig i sin skapelse att de som ändå inte tror inte är utan ursäkt. Det är det här som kallas den allmänna uppenbarelsen om Gud. Den som vi alla har del av och kan se. Och jag vet att jag har berättat det här någon annan gång. Men när jag gick på gymnasiet, jag gick natur på Katedralskolan i Linköping, så hade vi en biologilektion där vi pratade om, eller vi fick lära oss om hur våra nervceller fungerar. Att det finns ett nätverk i hela våra kroppar med små nervceller som ibland är snabbare än vad vi själva är. För om vi sätter handen på en varm platta, då rycker vi bort den innan hjärnan har registrerat att den är varm. Därför att den här signalen går till ryggmärgen, om jag nu säger rätt. Och som gör att vi lyfter bort den, för att det finns liksom ett försvarssystem i våra kroppar. De här små nervcellerna har liksom, vi ritade upp den på tavlan och man kunde se liksom små kemiska processer som sker varje gång vi känner någonting, en beröring någonstans på kroppen. Alltså det här, alltså det är helt otroligt när man sätter sig in i det. Och vi satt där på den här lektionen och bara gapa. Wow, att det kan hända. Och det är bara en grej i våra fantastiska kroppar. Så jag minns när vi gick från den här lektionen, så gick jag bredvid min kompis och hon gick så här liksom helt förundrad och bara tittade upp i taket. Och hennes hjärna liksom bara processade och bearbetade vad hon precis hade fått höra och lära sig. Och sen sa hon till mig, du, jag kan förstå att du tror på en Gud. För det här är ju helt otroligt hur våra kroppar fungerar. Ja, men jag tänker så här, att Gud, han lämnar sitt avtryck i det här otroligt stora och fascinerande. Men också i de här små kemiska processerna. I det gigantiska och i det mikroskopiska. Och på det sättet så är inte vetenskap och tro emot varandra. Vetenskapen vill svara på hur saker och ting fungerar. Hur jorden förändras, hur ett frö blir till en blomma, hur ett barn blir till. Men kan inte svara på varför. Vem som står bakom. Det anses nog inte vara vetenskapens uppgift, utan där finns Gud. Där finns tron. Gud är alltså närvarande i sin skapelse. Och för det andra så är Gud närvarande i sitt ord. Och vi ska läsa ur Johannes 1. Och 1-5 och sen även vers 14. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ordet har sitt ursprung i Gud. Ordet är Gud. Och ordet blev kött i Jesus Kristus. Det är i Jesus som Gud blev tydlig, som Gud blev någonting vi kunde se på, känna på, se. Han blev uppenbarad på jorden, och i hans ord är han uppenbarad varje dag i Guds heliga ord, i den här fina boken eller appen i mobilen eller hur man nu tar del av den. Gud, han talar så fort vi öppnar. Och läser. Eller lyssnar. Det är liksom inte distanserat. Vi lever i ett land där Bibeln kanske är starkt ifrågasatt. Men ändå inte förbjuden. Den finns oss ständigt nära till hands. Men det krävs någonting från vår sida. Och det är ju att öppna den. Och att låta ögonen följa de här bokstäverna. Och låta orden som bildas göra någonting med oss. Flera har liksom jag hört otaliga gånger om vikten av att läsa Bibeln. Att ta del av Guds ord. Hur det bygger vår relation med Gud och hur våra föregångare, pionjärerna i vår rörelse som kallades för läsare. För de verkligen läste Bibeln och de kunde sin Bibel. Är du kanske som jag ändå så att du ibland har ett lite komplicerat förhållande med den här boken? Jag tror att det faktiskt är viktigt att prata om det ibland. För några år sedan så kände jag att den här boken bara gav mig mer frågor än svar. Jag blev frustrerad. Och jag valde att gå en utbildning som heter ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Inte egentligen för att jag var så intresserad av att bli pastor just då. Utan för att jag ville jobba på mitt förhållande till den här boken. Och att plugga där var för mig lite som balsam inuti. Det var faktiskt helt fantastiskt. Jag fattar fortfarande inte allting såklart. Men jag har lärt mig att mer om hur jag kan lära mig att undersöka och förhålla mig till saker och lära mig att förstå. Jag vet också att jag inte kommer att förstå allting. För att det finns alltid så mycket mer i den här boken. Men jag har också lärt mig att det finns så många lager och dimensioner i ordet. Så att även om jag har läst det flera gånger innan så kan jag läsa det igen. För varje gång så kan det uppenbara någonting nytt för mig. Jag tror inte att rätt taktik när man kan känna frustration på den här boken är att lägga den på hyllan. Det är Guds ord och den säger så här om sig själv i Hebreerbrevet 4. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Det är levande. Och det verkar här och nu. Och det skiljer rent från orent. Det behöver jag i mitt liv. För allt jag tycker, allt jag tänker. Och känner är inte alltid rätt, för det förändras ju hela tiden. Vi lever i en tid när var och en sägs ha sin egen sanning och det finns ingenting som vi kan säga är sant eller falskt. Det är inte riktigt i tiden att anse sig ha anspråk på sanningen. Men Jesus, ordet som vi läste om. Han gör anspråk på att vara full av nåd och sanning. En måttstock. Något som står fast när jag vacklar. Något som håller i tider av glädje och framgång. Men också i tider av osäkerhet och pandemi. Det står fast. Och vacklar inte efter omständigheterna. Så som jag så lätt gör. Bibeln och läsningen av den har också i mitt liv inneburit en kamp av dåligt samvete. Jag vet att jag mår bra av att läsa och att den borde ha en viktig plats i mitt liv. Men i många tider har det varit svårt att få till det. Och jag hörde tidigt i undervisning när jag växte upp att damm på din bibel är rost i din själ. Och när vi som 10-åringar i min kyrka där jag växte upp, då fick vi läsläxa ur Bibeln varje vecka. Varje söndag fick vi en ny läxa till söndagen därefter. Och då var det en pojke som erkände till vår lärare att jag har inte läst min Bibel denna veckan. Och då sa hon, då svälter din andliga människa. Och det här är ju något som i ren välvilja och uppmuntran till att bli läsare kanske ändå har skapat någonting av dåligt samvete och hopplöshet. Ibland har det blivit att man känner mig, går ändå inte. Det blir ändå rost i min själ och svält i min andliga människa. Dåligt samvete i mitt liv har aldrig varit någonting konstruktivt. Det har skapat hopplöshet och fördömelse. Men jag vill ju komma närmare Jesus. Jag längtar ju efter hans närvaro och närhet. Jag vet att han är uppenbarad i sitt ord. Så vad gör jag då? Herre, jag kastar av mig dåligt samvete och fördömelse. För du har sagt i ditt ord att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och så byter jag ut den destruktiva fördömelsen mot en konstruktiv längtan. Herre, jag längtar efter dig i ditt ord uppenbarad. Hjälp mig att så ofta jag kan få del av ditt ord. Och hjälp mig att hungrig kunna insupa vad det är du vill säga. Hjälp mig att hitta former som funkar i mitt liv. Men hjälp mig, Herre, i Jesu namn att inte tappa längtan efter dig. Efter ditt ord. Där du är uppenbarad och närvarande. Och bara är ett öppnande av boken bort. Genom Kristus och ordet är Gud närvarande i världen. Det tredje är Guds närvaro genom oss. I Johannes 20, vers 19-23, så står det så här. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta så visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som Fadern har sänt mig så sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så blir de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Jesus var ju såklart Guds närvaro personifierad när han gick på jorden. Men vad är det han gör här i de här verserna? När han andas på lärjungarna så ger han dem en auktoritet som egentligen bara Gud har. Och det han gör och det som sker när anden faller över dem, det är att de tror, genom att Jesus gärning effektiviseras och genom sitt folk så sprids Guds närvaro snabbt ut till den hela då kända världen. Gud är närvarande här och det är han genom dig och mig. Vi håller andakt varje dag på min andra arbetsplats second hand med personalen. Och här i veckan så läste jag en text jag hittade i en andaktsbok där. Det handlade om en pojke som ville ut och äta lunch med Gud. Så han packade sin väska med bullar och saft. Om man nu tycker att det är en hälsosam lunch, det vet jag inte. Men han gjorde det och så gick han ut och han tänkte att ja, jag måste nog gå ganska långt om jag ska komma fram till Gud. Så han gick 3 kvarter bort till den stora parken som fanns där i staden där han bodde. I parken, när han satt där på parkbänken, så kom det en gammal kvinna och satte sig bredvid honom. Och de började prata. Och till slut så började pojken dela med sig av sin matsäck och de satt där hela dagen och pratade med varandra. Skrattade och åt bullar och drack saft. När dagen gick mot sitt slut och pojken gick hem igen så märkte hans familj att han var väldigt glad. Han var väldigt uppåt. Och de frågade, vad är det du har gjort idag som gör dig så glad? jag har lunchat med Gud idag. Och vet ni, hon har det vackraste leende man kan tänka sig. På samma stund så begav sig damen hem och mötte några grannar i trappuppgången hemma hos sig. Och de märkte att hon var ovanligt munter och var tvungna att fråga, vad har du hittat på idag som gör att du är så munter? Jag har lunchat med Gud idag. Och han var mycket yngre än vad man skulle kunna tro. Jag tycker det är en fin bild på att Gud är i oss var och en. Vi är hans avbilder. Och som kristna är vi också bärare av hans väsen. I våra liv uppenbaras han. Och i vad vi säger till varandra kan det ibland vara den helige Gudens ord. Av uppmuntran, av bekräftelse. Och både genom att vi har del av det skrivna ordet, men också att vi varje dag kan be Gud att Gud, öppna nu mitt hjärtats fönster till dig. Vad vill du jag ska säga? Hur vill du leda mig idag? Och lyssnar in honom. Så kan vi på ett tydligt sätt vara Guds ambassadörer i den här världen. Ibland hör vi honom tala tydligt. Ibland kanske vi inte ens vet att det är han som har sagt något, utan det är bara en känsla, någonting som vi följer. När vi upplever sånt och meddelar saker till varandra, så är det oerhört viktigt att den som får ta emot det har rätt att pröva budskapet. Ibland så slinker det in mycket mänskligt. Men tänk om det här kunde få bli ännu vanligare ibland oss. Att som efterföljare av Jesus varje dag bara få lyssna in honom och kunna komma. När jag ser någon så kanske jag upplever att Gud vill säga någonting. Eller uppmuntra. Vi behöver inte alltid göra det så stort. Man behöver inte säga att så här säger Herren i ditt liv. Men uppmuntra. Vara ambassadörer. Se Gud i varandra. Komma med budskap, kanske från himlen. Och att Gud uppenbarar sig i oss är ju underbart. Men det är också väldigt utmanande. Det är ju ett allvarligt budskap. Då det finns stunder då jag kanske inte är sån där jättegod förebild. När saker och ting i mitt liv, när det brister i andens frukt och det vi kallar för köttets gärningar kanske blir mer tydligt. När mitt liv står i vägen för människor att se vem Gud är. Gud, hjälp oss. Men Gud är närvarande i världen genom oss, genom hans folk och i hans församling. Så visst kan Gud upplevas som avlägsen ibland när oro och mörker är nära. Men vi kan då öppna våra ögon och låta skapelsen få lovsjunga framför oss. Vi kan låta ordet tala till oss och genom våra liv får vi visa honom för varandra. Gud har inte lämnat världen. Han är närvarande här varje dag och varje stund. Vi ber. Tack Jesus för att du är här. För att du har lovat dig ditt ord. Och för att vi vet det oavsett hur det känns. Ibland när vi känner modlöshet, hopplöshet och när glädjen tryter. Så Herre, så vet vi Herre att du är här. Hjälp oss att öppna ögonen, att se dig i din skapelse. Att se dig i ditt ord, att se dig i varandra Herre. Och jag tackar dig för att vi som dina ambassadörer ska få göra dig synlig i den här staden. I vår omgivning, i våra familjer Herre. Jesus Kristus, du ser att det brister ibland och det är också någonting vackert i det att vi fortfarande är människor, Herre. Men tack för att du är med oss, Herre. Tack för att du leder oss. Tack för att vi får söka dig ännu närmare, Herre. Tack för att du är nära. Jesus Kristus, jag prisar dig för det. I ditt namn, amen.